Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma Herre och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty, var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Vi ber. Herre, tack för att du är här. Tack att du har lovat att vara med oss när vi samlas i ditt namn. Tack att du är med barn och ledare i de olika grupperna här. Att din helige ande är där och här och möter oss var och en. Nu ber jag dig Herre om mod att lyssna och pröva och behålla det som är gott. I Jesu namn. Amen. Hur blir man frälst? Vad är kärnan i den kristna tron? Det centrala i det som kallas kristen tro. Kan man bli frälst, räddad, utan att bli kristen? Vad är kristen egentligen? Berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn är spännande på många sätt. Vi ser ju att Jesus i princip rör sig uteslutande i judisk miljö. Han säger ju till och med någon gång att han har kommit för de förlorade fåren av Israel. Så vandrar Jesus genom Samarien och möter där ett folk som är väldigt illa ansedda av judarna. De hade gemensam historia, samarierna och judarna, i väldigt mycket. Under en tid så var ju Israel delat i nord- och sydrike. Och nordrikets huvudstad blev Samaria, staden Samaria. Och sen när den staden intogs och folket deporterades år 722 före Kristus, så stannade några kvar, några blev lämnade kvar för att bruka marken. Och så skickades det hit människor från andra folkgrupper och så uppstod ett slags blandreligion. De trodde på Israels Gud. De läste de fem Moseböckerna. Men de menade bestämt att den sanna Guds tillbedjan skulle ske på berget Gerizim. Och där byggde man ett tempel. Den assyriske kungen som hade låtit föra bort folket lät till och med en israelitisk präst vända tillbaks för att liksom sköta tillbedjan på rätt sätt. Det var nämligen så att i det här landet så var det var så lite befolkat så att det blev väldigt mycket vilddjur. Alltså lejon och andra vilda djur som tog över områdena. Det berättas i andra historieböcker att det var en stor lejonhjord som helt enkelt skrämde människor. Och det där såg den assyriske kungen som en förbannelse. Så därför så lät han en israelitisk präst åka hem, för man måste nog dyrka landets gud på rätt sätt. Och så åkte han dit och så sen så firade man gudstjänst på berget Gerizim. Men man tillbad också andra gudar. Så det var en blandreligion som uppstod. Och lite grann av det här kan man ju förstå av Jesu konversation med kvinnan. Som i sig är en väldigt märklig konversation. Därför att Jesus var man. Och det här är en kvinna som man möter. En judisk man skulle inte tala med en främmande kvinna offentligt så. Dessutom var hon samariska och judarna ville ju under inga som helst omständigheter ha med dem att göra. Så därför så blir kvinnan förvånad när Jesus tilltalar henne. Mötet med Jesus förvandlar den här kvinnans liv. Och senare så ser vi hur hennes möte förvandlar många människors liv i den här stan. Och det konstiga och det ganska häftiga i det här, det är att Jesus verkar inte förvänta sig att den här kvinnan ska byta religiös miljö. Religiös kultur. De lever med en uppblandad gudstro, men Jesus verkar inte liksom ägna så mycket tid att förklara för henne att det här som ni håller på med, det är ju helt fel. Ni har ju missuppfattat någonting. Utan det är mötet med Jesus som förvandlar den här kvinnans liv mitt i hennes religiösa kontext. Vad är det Paulus säger i Romarbrevet 10? För att bli frälst måste man bli kristen. Nej, han säger faktiskt inte så. Han säger så här: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så ska du bli räddad. Jag ska visa er en liten bild. Vi ska hoppa några bilder fram i det där bildspelet. Ska vi se. För en del kanske det här, den här tankegången är lite provocerande. Jag hoppas att vi kan ta en bild till. Så där. Jag hoppas att ni stannar kvar i tanken och fortsätter lyssna. Så att ni tänker att nu kanske han är ute och cyklar, den där predikanten. Jesus talar väldigt mycket om Guds rike. Han förkunnar att Guds rike är nära. Han förkunnar att Guds rike är här, att det finns inom oss. I Jesu förkunnelse så verkar Guds rike vara målet. Guds rike är det som Gud vill med hela skapelsen. Vi tar nästa bild. Nu ser ni nästan inte det. Jo, kanske om ni har starka glasögon. Om man lägger till det här, kristendom. Kristendomen talar mycket om Guds rike. Men kristendomen är ju inte synonymt med Guds rike. Allt som är kristendom är ju inte Guds rike per automatik. Guds rike är ju större än kyrkan, säger vi ofta. Hur kommer man då in i Guds rike? Jag ska se nästa bild. Ja, man kommer in i Guds rike genom Jesus Kristus. Mötet med Jesus är det som öppnar vägen till Guds rike. Tron på honom är det som leder oss in. En bild till. Om vi gör så här, vad händer då? Ska vi se. Nästa bild. Nu vill den inte. Jag fortsätter att berätta. Nu händer det grejer. Om vi gör så här. Nu står det judendom längst upp. Här nere står det islam. Där borta står det annan religion och filosofi och annan livsåskådning. Hur kommer en jude in i Guds rike? Enligt Bibeln. Måste juden bli kristen för att komma in i Guds rike? Eller nästa bild. Är det så där det går till? Eller är det ytterligare en bild? Så där det går till. Är det mötet med Jesus som för den människan in i Guds rike? Det är ju faktiskt så att judarna blev ju Jesus troende före de blev kristna. Eller hur? För kristen kom ju till som en beteckning senare. Det där tror jag de flesta håller med om. Alltså att juden som ber till sin Gud och som bekänner Jesus som Herre är ju frälst. Om vi då tar en bild till. Hur blir det då? När vi kommer i andra sammanhang. Måste muslimen bli kristen i kulturell mening? Måste man överge sitt sammanhang? Förra våren så fick jag göra en jättespännande resa. Jag reste till Sydostasien tillsammans med en av våra församlingsledare och några lite personal från Ibra. Vi besökte Indonesien, Malaysia och Thailand. Fokus var Indonesien och den mission som finns där. Vi har haft ett arbete, vi har varit med i ett arbete i 6 år i Indonesien som handlade om att inhemska kristna i Indonesien skulle sända radio över sitt land, över sin ö. Det här var en viss folkgrupp. 3 miljoner människor i en folkgrupp. De skulle börja sända radio i princip uteslutande 99,9% muslimer i den här gruppen. Fanns några kristna på ön, men väldigt få. Och så skulle de börja sända radio via kortvåg. Och det har gått sist så där faktiskt. Det är ju så, kortvågen når in bra, men det är ganska få människor idag, även här, som lyssnar på kortvågsradio. De sitter i ganska fattiga byar, en helt annan miljö än vad vi är van. Men nu har de en telefon. Och nu är de ute på internet och Facebook och allt annat. Så lyssnandet på kortvågsradio är ganska litet. Dessutom har det varit så att 3 gånger under de här 6 åren så har den här lilla kristna radiostationen fått stänga ner och flytta. Därför att militanta grupper har fått reda på att där pågår kristen mission. Och det måste vi stoppa. Och så har man flyttat sin hemliga studio, så har man flyttat den någon annanstans. Och när vi kom till Indonesien så hade man inte ens någon studio igång. Därför man hade precis fått stänga. Och vi träffade en av de inhemska och hon var ganska uppgiven. Det här var liksom, det var det svårt. Hon var så klok, hon brann så mycket för evangeliet så att när det liksom blev så att nej, men det här går, funkar inte, då startade hon en coffee shop och så hade hon ett café där hon bjöd in människor och så pratade hon. Så att hennes brinnande hjärta fanns kvar. Hon gjorde en fantastisk insats. Men hela tanken att nå ut som de hade tänkt har funkat så där. Men så hade vi fått veta att en grupp muslimer som hade börjat läsa Bibeln i moskén. De hade mött Jesus. Och de hade börjat sända radio på FM-bandet. Och de hade startat en station på norra sidan av den här ön som vi besökte. Indonesien är ju oerhört bergigt. Så det var en vulkan på 3700 meter mitt på ön. Vilket innebar att de som bodde på ena sidan ön hade väldigt svårt att höra radion som sändes från andra sidan ön. För det var en gigantisk vulkan i mitten för sändningarna. De startade en radiostation på norra sidan ön där det inte finns någon radiostation. Så 80% av befolkningen i det området, några 100 000 människor, lyssnade på deras radiostation. Vi åkte runt i bilen, runt i byarna och överallt var det radion på. De spelar sin inhemska musik. De har sina imamer som pratar och berättar. De har livsstilsprogram. De samlar ungdomar på sin radiostation. Så när vi kom på besök, vilket vi var osäkra om vi skulle få göra, men vi var väldigt välkomna, kom till radiostationen, då var det 25 ungdomar, unga människor som hängde där, som var radiostationens fanclub. Och de samlade 150-200 människor gång på gång på gång till olika event där ungdomar kom och söktes till dem här. Och hela det här arbetet drevs då av Jesus-troende muslimer, som de kallar sig för. Och då kan ju då slå det lite slint i vårat huvud om man börjar tänka, vad är det som händer? Vad sker? Men då är det så här. Deras problem är ju att vi har, att vara Jesus-troende, det var fantastiskt. Men kristen för dem, begreppet kristen för dem, det är ett kulturellt begrepp. Och den kultur som de förknippar med begreppet kristen, det är västerländsk, framförallt amerikansk kultur. Och för en muslim uppväxt i Sydostasien så är inte det någon god kultur. Därför det är en kultur som signalerar omoral och lössläppthet. Det kommer en massa eländiga filmer och skit, ursäkta uttrycket, från den kulturen. Så därför är det inte alls attraktivt, den kristna kulturen. Sen är det så, det vet ju ni, har säkert mött, ni kanske till och med har en grupp människor här. För en muslim som blir kristen så kapas ju banden till familjen. Alltså man tappar sin sociala sammanhang. Man tappar hela sin kontext. Och så säger de här som har mött Jesus, inte vill ju vi klippa banden med våra familjer. Vi vill ju berätta om Jesus för våra familjer, för våra vänner och våra barndomskompisar. Så här finns en grupp människor som alltså gör det som för oss på något sätt blir otänkbart och snurrigt. Man har bekänt Jesus som sin herre. Man har låtit döpa sig. Och så finns man kvar i sin muslimska kontext. Det här nätverket består idag av 3 radiostationer på 3 olika öar i Indonesien. Och som jag berättade från början, man döper mellan 130 och 150 människor i månaden till Kristus. Nu ska jag få se nästa bild. Ta en bild till, så den var så konstig. Det är ju väldigt märkligt att resa till de här länderna, för det är som att komma till paradiset. Hotellet som vi bodde på, restaurangen och foajén, eller reception, hade inga väggar. Det var tak och så var det golv, och så var det jättefint marmorgolv, och så var det tak och så var det helt öppet. Och jag som nordbo blir man tvungen att fråga, hur funkar det här? Alltså någon gång måste det väl liksom, det måste åtminstone regna eller blåsa eller bli kallt. Jo, det blir, ibland har vi 24 grader. Ja. Alltså det här är ju väldigt märkligt det här. Och det är ju inte torrt, det är ju grönt. Det är ju liksom, ja, det är ju för mig, bara en sån här tokig bild, blir det ju en paradisö att komma till. En lummig, grönskande miljö där det liksom pendlar mellan 24 och 32 grader hela tiden. Det regnar nästan varje dag lite grann, men det är ju inga sådana här störtregn, utan det är liksom bara välsignat regn. Ett fantastiskt möte att komma dit. När vi hade besökt den här ön så reste vi till Malaysia, där vi fick ha en nätverksträff med missionärer, de här jesustroende muslimerna, ett antal missionärer från Australien, USA, Ibra-folk och så vidare. Och här berättar ledarna från pingströrelsen i Australien hur det här mötet med de här jesustroende muslimerna helt har förändrat deras synsätt. Från en djup skepsis till någon slags varm brodersgemenskap. Här undervisade kristna pastorer och jesustroende imamer sida vid sida om själavinnande. Och någon ställde frågan till dem, ja men, gör man inte det här av någon slags feghet? Är det inte så att man liksom inte vågar ta steget fullt ut? De har ju i missionssammanhang mött muslimer från andra länder som har gjort den här konversionen och liksom bytt. Och som har fått klippa alla band med allting. Och där kommer ju frågan, ja men det här är, vad håller ni på med? Det här är ju fegt. Då säger en av de här imamerna, ja, 500 gånger har jag fått ta emot dödshot i min miljö. Så det är ju liksom ingen risk. Riskfritt arbete. Men han säger att skulle jag skriva kristen på mitt identitetskort så var jag ju inte välkommen längre på skolorna och universitetet där jag undervisar. En av australiensarna som har arbetat länge i det här området, han bestämde sig för att läsa islam på ett muslimskt universitet. Han ville läsa teologi. Han hade en master i teologi från pingströrelsens utbildning i Australien. Han ville läsa, han ville komma och träffa muslimerna inifrån. Han sökte till ett muslimskt universitet, skulle läsa in en master. Och när han skulle skriva sin masteruppsats, då bestämde han sig för att skriva om islams rötter. Alltså Gamla testamentet och evangelierna som omnämns på flera ställen i Koranen. Och han skriver en masteruppsats om det här är islams historia. Och så tänkte han så här att när jag är klar med det här då ska jag åka hem till Australien för ett sabbatsår, för jag har jobbat hårt och är trött och slut. Och sen när han lämnar in masteruppsatsen så kommer universitetets professor och säger, du ska undervisa våra elever i islams historia från och med hösten. Nej men det går ju inte, säger. Du vet att jag är kristen. Ja, du ska undervisa våra elever om islams historia. Så den här enda kristna missionären är då helt plötsligt lärare på ett muslimskt universitet. Gud gör förunderliga saker. En av de starkaste upplevelserna som jag gjorde under den här resan och som fick mina tankar att gå igång, det var när en av ledarna för det här nätverket av Jesus troende muslimer gav oss västerlänningar en tillrättavisning. I det som kallas för insider movement, man jobbar liksom inne i den här gruppen, så har man valt bland missionärer och de Jesus troende muslimerna att prata om kristna och muslimer som kusiner. Därför att när man finns i muslimska länder och sitter på ett hotell till exempel, sitter och pratar om muslimer och kristna, så drar liksom bara ordet, språken drar mycket öron till sig. Och det är riskabelt för de som jobbar. Så därför har man använt ordet kusiner som någon slags kodnamn. Vi som kusiner pratar man liksom om. Därför att man inte ska dra onödig uppmärksamhet till sig. Och så står en av de här australiensiska pastorerna och pratar. Och så berättar han hur mötet med kusinerna har förändrat hans hjärta. Och så när han går och sätter sig, så hoppar ledaren för det här nätverket, Jesus troende muslimer nätverket upp. Och så tittar han på oss och så säger han så här: bara en sak, bröder. Kalla oss inte kusiner. We are brothers in Christ. Vi är bröder i Kristus. Och jag tror att alla, som sagt, för mig var det som att världen skakade. Att höra en muslim som har mött Jesus då säga: André, vi är bröder. Vi är bröder. Hela den här konferensen avslutades med att vi tillsammans fick fira nattvard. Och det var också en märklig och häftig upplevelse. När en av imamerna i deras nätverk börjar nattvardsstunden med att läsa från Koranen. Följ inte Satans fotspår. Om inte Gud visat ynnest och barmhärtighet mot er skulle ingen bli frikänd. Men Gud frikänner vem han vill. Och så berättar han hur han har sökt frid. Hur han hela sitt liv har kämpat med sin skuld och känsla av att inte liksom räcka till eller inte vara tillräcklig på något sätt. Och hur han mötte Jesus som sa: det är fullbordat. Det är fullbordat. Han har gjort allt. Det är möjligt för mig att leva frikänd. Och så fick vi tillsammans, pastorer från USA och Sverige och Australien och Jesus troende muslimer från Sydostasien, dela bröd och vin. Kristi kropp för oss utgivet. På vägen hem från den här omvälvande resan så funderar jag mycket på vad det här betyder för mig hemma. Jag lever ju inte i något muslimskt land. Men vad kan jag lära mig av det här? Jag tänkte direkt, och vi pratade mycket, jag och min kollega från Sävar. Innebär det att det skulle vara fel av oss att omvända muslimer? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror absolut att människor som följer Jesus ibland också tydligt behöver byta miljö, kultur, sammanhang. Men jag tänkte på vårt, nu får ni ursäkta om ni tycker att jag är hård, men jag tänkte på vårt misslyckande som evangeliserande kyrka i vårt land och i vårt sammanhang. Vi ser ju faktiskt väldigt få människor komma till tro i Sverige idag, trots att det sker, men i alldeles för liten utsträckning. Vi döper alldeles för få människor, åtminstone i Sävar. Och även om jag tittar på pingströrelsens samlade, så döper vi ju allt för få. Kan en av orsakerna vara att vi så väldigt gärna vill att människor ska vara kristna? Engagerade frikyrkomedlemmar som du och jag. När det mest väsentliga är att människor möter Jesus Kristus. De kanske aldrig kommer in i mitt frikyrkliga sammanhang. De kanske aldrig blir pingstvänner eller något annat. De kanske aldrig kommer att köpa det här, den här, ursäkta, subkulturen fullt ut. Men det finns ju ganska mycket i subkulturen som faktiskt inte är helt avgörande för Jesu efterföljelse. Så en av lärdomarna var att faktiskt möta människor öppet, intresserat. Att lyssna till människor och ta dem på allvar. Att inte omgående försöka övertyga dem om att jag har min sanningen. Vi fick ett råd. Nu ska vi se hur många bilder fram vi ska bläddra. För jag är lite snurrig med min PowerPoint. Där. Vi fick ett råd som bestod i 3 L på engelska. Look up. Se på Jesus. Här står en av imamerna och undervisar oss pastorer hur vi ska göra. Look up. Se på Jesus. Look in. Mitt liv måste bära frukt. Och det är Jesus som säger att det kommer att bära frukt om jag lever i honom. Det är inte jag som bär frukt för jag är så fantastiskt duktig. Men om jag lever mitt liv i honom så bär mitt liv frukt som består och som människor ser. Och så sa han, look out. Vi måste se på människor med Jesu ögon. Och de förklarade för oss, ni kan inte komma hit i vårt land och börja med att förnedra Koranen eller förnedra våra böner. Det här är hängivna människor som söker Gud därför att de längtar efter frid. Möt dem, respektera dem och förstå att det är Jesus Kristus som kan förvandla liv. Så, hur blir man egentligen frälst? Jag tror att vi måste fundera på det faktiskt. Vi kan ju tycka att det är självklart. Att vi är liksom, det kan ju vi, det vet ju vi. Jag tror att vi måste fundera och på något sätt vända tillbaks till källan. Till det som är det centrala. När Jesus kallar sina lärjungar så ber han dem inte byta religion. Han ber dem inte bli religiösa. Han uppmanar dem ju kort och gott, följ mig. Vi vet ju väldigt lite om de här unga grabbarnas status, religiösa status. Några av dem var förmodligen väldigt religiösa. Några kanske inte alls var särskilt religiösa. Men Jesus kom inte att fundera på det utan han sa, följ mig. Och sen fick de leva tillsammans med Jesus och förklarat vad den här lilla och enkla uppmaningen, följ mig, kan få enorma konsekvenser i livet. Men att det är värt det, det är för att det är faktiskt det som är livet. Ni ska få lyssna till en sång som handlar om det. Vi säger ganska ofta att världen behöver evangelium. Och det är ju sant. Men allt detta hopp, detta evangelium, dessa ord, de glada nyheterna har sin kärna och sin stjärna i Jesus Kristus. Det är honom vi ska följa. Det är honom vi ska älska och ge vidare. Och det kan förvandla våra liv och det kan förvandla andra människors liv. Och precis som Fredrik sjöng så står han på vår sida. Jesus är för oss. Jesus är med oss. Och det häftiga är att han faktiskt är här. Just nu. Han är här idag. Han vill möta med mig och han vill möta med oss alla. Han söker oss. Han knackar på dörren. Vi ska sjunga och be tillsammans. Det finns möjlighet att få förbön. Det finns möjlighet att tända ljus och skriva böner. Och vi sjunger och ber tillsammans.